Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människorov och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Ja.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack Prime Crime.
Tack Prime Crime.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkomna till Mördarpodden som idag görs av mig, Dan Hörning.
Och av mig, Tobias Henriksson.
Hej Tobias.
Hej Dan.
Det är underliga tider.
Ja, minst sagt.
Vi spelar in det här den 28 april 2020. Den här eran kommer att gå till historien som coronatiderna.
Precis, det har ju blivit så. Alla samarbeten där man faktiskt träffar varandra är ju i stort sett inställda om inte annat. Så för att man själv vill undvika och antingen sprida smittan eller att resa i landet och dra med sig smitta. Så nej, det är märkliga tider.
Ja, Josefin och jag brukar ju träffas och spela in avsnitten fast vi bor i olika ändar av Sverige. Senaste gången vi spelade in var ju i början på januari. Och då trodde vi att vi hade avsnitt fram till sista april, men det hade vi inte. På grund av att det kanske skedde ett litet misstag med Mr. Copsy-avsnittet som några av er lyssnare har märkt.
Ja, just det. Jag följde den där diskussionen på Facebook tror jag det var. Det var någon lyssnare som blev lite ställd där helt enkelt.
Ja, jag och Josefin kommunicerade inte tillräckligt tydligt med varandra så att jag lyckades lägga upp hela Mr. Copsy först och sen månaden efter lade jag upp del 2, det vill säga andra halvan av det som redan hade publicerats.
Ah, det var så
vi hade tagit fel på filerna.
Ja,
så
ja,
jag,
ja.
Kanske, när ni hör det, kanske jag har ändrat så att det finns 2 Mr. Copsy-avsnitt, för det avsnittet var ju extremt långt och det var aldrig meningen att det skulle vara. Men det gjorde att vi blev lite pressade nu så här i slutet på april. Så att då tog vi in dig till hjälp helt enkelt.
Precis, jag finns ju med på Facebook-sidan och är med och kommenterar och läser. Jag har blivit lite mindre med det på sistone. Och sen var jag ju med när vi gjorde de här tortyravsnitten också.
Ja, och du har ju en lång tradition av att podda med mig och med Josefin.
Ja, men precis så är det. Du och jag gör ju podden Palmemordet tillsammans. Jag har varit med lite i Mördarpodden som sagt. Jag driver en egen podd och där både du och Josefin har varit gäster för övrigt.
Exakt.
Ja, och sen finns det väl kanske eventuellt lite tankar på att när världen normaliserar sig kanske det blir lite fler samarbeten där. Vi får se vad som händer.
Det låter fantastiskt. Man längtar verkligen efter att världen ska stabiliseras nu.
Mm-hmm.
Men jag måste, innan vi lämnar Tänk om som är en fantastisk podd, så måste jag ju rekommendera Storsjö och djuret avsnittet till alla. Det är ju nämligen jag som är gäst i Tänk om.
Det stämmer.
Vi pratar om Storsjödjuret.
Ja, och nu var det ju så lyckligt så att vi fick tag på mer information om Storsjödjuret. Så det finns ju avsnitt som inte släppta än, men som kommer att släppas i närtid här helt enkelt. Med ännu mer Storsjödjur. Och det är faktiskt på begäran av våra lyssnare, för de tyckte att det var himla roliga avsnitt helt enkelt.
Vi hittade superfärska nyheter om Storsjödjuret från 1890-talet.
Precis, så är det. Det, ja.
Men då är du här i Mördarpodden och ska göra en insats och berätta ett fall för mig. Och du tog ifrån tårna. Vad är det för fall du har valt?
Nej, men jag tycker ju att det finns ett fall som är oerhört intressant. Som, det är ju lite det här med mysteriet med olösta mordet, om man nu ens kan konstatera att det är ett mord. Och det handlar om...
Är det Palmemordet?
Det hade kunnat vara Palmemordet. Men jag tänkte vi skulle hålla oss undan det i Mördarpodden tills vidare.
Ja, det vet jag inte. Det kanske kommer ett avsnitt av Palmemordet.
Spännande. Spännande. Men det jag tänkte vi skulle prata om är den unga flickan John Benet Ramsey som... Ni kommer få höra hela historien, men i korthet så råkar hon illa ut i sitt eget hus, eller i familjens hus då. Och man kommer inte riktigt fram till vad som har hänt henne, men det finns en hel del tankar och spekulationer. Så att det här börjar då på juldagen 1996 vid Boulder, Colorado i USA. Och familjen Ramsey består av pappa John, mamma Patsy, barnen John Benet och Burke, som är helt enkelt John Benets bror då. Och de har precis kommit hem från en julmiddag med bekanta. Det börjar bli lite sent så där, och John Benet är ju bara 6 år vid det här tillfället, så det var dags att nattas ganska snart efter att de hade kommit hem från den här julmiddagen eller julfesten då. Men alltså, det här är ju ändå, det här verkar ju som någonting ganska vanligt. Familjen har varit iväg, man kommer hem, man går och lägger sig och tror att allting ska vara precis likadant som vanligt även fortsättningsvis. Men det blir ju inte riktigt så, alltså, för att deras värld kommer ju vändas helt upp och ner på ganska kort tid.
Vi pratar om ganska välmående familjer också. Eller?
Ja, men absolut.
Övre medelklass.
Det stämmer.
Eller mer än så.
Jo, men precis det gör vi ju. För att John Ramsey, alltså pappan då, han är företagare. Han var vd för Access Graphics. Ett företag då som senare kommer att bli en underleverantör till Lockheed Martin. Så att han ser ju till då att de inte jättefattiga, om vi så, säger så helt enkelt.
Och det är väl ett jättefint hus också.
Absolut, så är det. Och mamman då, Patsy som hon kallas, Patricia egentligen. Hon är ju, alltså, vi vet inte jättemycket om hennes roll i, alltså om vi säger försörja familjen om det säger så. Men att det vi vet är ju att hon är väldigt förtjust i olika skönhetstävlingar. Både för sig själv som hon har varit med tidigare i livet, men även för sina barn, eller i det här fallet John Benet då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Det här uppfattar vi svenskar ofta som ganska störande.
Precis.
Jag vet inte om det här förekommer i Sverige, men alltså skönhetstävlingar för sexåringar.
Mm. Alltså jag tycker ju inte det känns riktigt sunt, men det är ju utifrån ett svenskt perspektiv vad man säger. Just som du säger, jag vet inte att det förekommer här. Men i USA verkar det ju vara alltså hur vanligt som helst. Det är ju ingen som höjer på ögonbrynen åt det, verkar det som.
Det ser ut som ett superklassiskt exempel av en förälder som lever sin dröm genom sitt barn.
Absolut. Det är som den klassiska, ja, om man jämför med sporten och så här, så har vi ju pappan som inte blev jätteduktig i fotboll som driver på sin son kanske då, eller dotter, att bli lika duktig som han egentligen skulle ha blivit. Och visst, det känns verkligen som att det är samma sak. Jag menar, JonBenet, hon var ju 6 år. Hon hade redan vunnit titlar då som America's Royal Miss, Little Miss Charlevoix, Little Miss Colorado och så vidare. Så att jag menar, då måste jag ha hållit på sen i alla fall ett par, tre år tillbaka.
Var hennes mamma någon framgångsrik som i skönhetstävlingar? Tidigare.
Jag vet att hon deltog i skönhetstävlingar i alla fall. Jag vet inte hur framgångsrik hon var dock.
Man får ju lite intrycket av att JonBenet är mer framgångsrik.
Ja, absolut. Det intrycket fick jag också när jag gjorde research för det här. Och som, ja men precis, som mamman är så att säga. Precis som att hon får möjlighet att leva igen det här lite genom sin dotter helt enkelt. Det är absolut den tanken jag får också. Sen kan man ju... Återigen, man kan ju diskutera hela den här grejen med att unga barn på något sätt ska bedömas utifrån utseende när man är så pass ung. Och det är ju inte så att de inte kommer göra det längre fram i livet. Då kanske man skulle bespara dem det då i den här åldern. Men,
dessutom allt smink och på en sexåring.
Det finns ju, man kan ju... Ni kan ju googla JonBenet Ramsey och kolla på bilderna där. Det är väldigt mycket, ja men som sagt, det är mycket smink. Det är mycket, alltså man har fixat håret och lockat det. Och, så att det ser nästan, jag vet inte, jag får ingen, det känns inte naturligt om vi säger så. Och det är väl inte det ska vara heller, de här tävlingarna. Men...
Vet vi vad JonBenet tyckte om det?
Alltså det jag har hört och sett så verkar hon tycka att det var alldeles utmärkt roligt. Och det är klart att det gick ju bra för henne också. Så att jag har bara hittat att det skulle vara positivt för hennes del helt enkelt.
Jag kan ju tänka mig det. Man får klä ut sig. Alla tycker att man är bäst. Ja, hon hade säkert kul.
Ja, absolut. Det tilltalade de båda. Sen tror jag ju att mammans drivkraft kanske var större än JonBenet då. För att som du säger, för henne kan det ju varit mer av en lek än att faktiskt tävla på det sättet man gör då. Men i alltså, det kommer ju inte bli så mycket mer varken tävlande eller annat för den här familjen. För vi pratade ju om juldagen 96 här. Och de gick och la sig i familjen och sådär. Men på annan dagens morgon så får larmcentralen ett telefonsamtal. Det är Patsy Ramsey som helt hysteriskt berättar då att John Benet är försvunnen. Och att det är någon som har tagit henne och sen lämnat ett brev med begäran om en lösensumma då. Så det här, alltså dagen efter den här trevliga härliga festen så vänds livet helt upp och ner och man misstänker helt enkelt att John Benet har blivit kidnappad. Och vi kommer ju återkomma till det här, men det här brevet är ju, det är vansinnigt långt. Det är alltså väldigt märklig stil på det. Och man kan väl i stort sett säga att om det hade räckt med två eller tre meningar för att folk skulle förstå att vi har er dotter, betala pengar och så vidare, så är det här alltså tre fullmatade stycken och ett antal A4-sidor som berättar i stort sett hela livets historia. Men vi återkommer till det som sagt. Men det är redan där så känns det ju lite märkligt då. Men alltså polisen kommer ju snart dit. Det är en sexåring som är försvunnen. Det påstås vara ett kidnappningsfall helt enkelt. Och när då polisen är på plats så hittas John Benets döda kropp av pappan i ett rum i källaren. Det här är alltså bara, vi kommer att återkomma i detalj till vad som har hänt, vilka som kan misstänkas och så här. Men det här är bara den övergripande biten så att säga. Problemet är, 20 år senare ungefär, någonstans där vi befinner oss nu, till och med mer än det, så är det väldigt oklart om vad det egentligen var som hände. Och det finns en del teorier kan vi väl säga, och några som är ganska så troliga. Och det är ju lite det som vi ska försöka kika på i det här avsnittet helt enkelt. Vad var det som hände John Benet Ramsey, som uppenbarligen då inte var kidnappad utan som hade dött i familjens hus helt enkelt?
Var hon gömd alltså? För de hittade inte henne direkt.
Ja, hon hittades alltså i en i ett mörkt rum i källaren. Så det var ju inte så att hoppsan, hon har dött och här finns hon. Utan det verkar ju som att hon har blivit mer eller mindre undanstoppad helt enkelt. Och det intressanta är ju att det är pappan John Ramsey som själv hittar dottern då. För när polisen har kommit så går de ju igenom huset tillsammans med pappan av någon konstig anledning. Man tycker ju kanske att han borde ha hållit sig i bakgrunden och låta poliserna göra sitt jobb. Men han går tillsammans med en bekant ner till ett rum i källaren. Han ropar att han har hittat sin dotter i det bäckmörka rummet. Sen tände han lampan till det här rummet. Bara det tycker jag är lite märkligt. Hur kunde han se att hans döda dotter fanns där inne i ett bäckmörkt rum utan att först tända lampan? Hur kommer det sig att han undersökte källarvåningen och just specifikt det här rummet? Och alltså det känns som väldigt mycket av en slump helt enkelt. Det jag fick direkt tanken då när jag såg bland annat en dokumentärserie som heter The Case of John Benet Ramsey, som går igenom det här väldigt noga, så fick jag verkligen tanken att det här kan ju inte bara vara en slump, det måste ju vara något som han måste ha vetat det. Då är den tanken jag fick.
Hur vet man att pappan inte tände ljuset först?
Det är den här bekanta som säger det. Att han, för de var ju pappan och en bekant som var med ner till källaren. Och han menar att han först öppnar dörren, säger att John Benet är här eller att han har hittat sin dotter. Och sen tänder lampan. Däremot förtäller ju inte historien om det kan ha fallit in ljus utifrån. Alltså från korridor eller vad det nu är för någonting då. Så att man ändå skulle kunna se att det kanske låg en kropp där eller sådär. Och då fanns det ju bara en att välja på som var försvunnen, som man inte hade koll på. Det var ju John Benet då ju. Så möjligen skulle det kunna vara det.
Ja, det är ofta i sådana situationer så bristfälligt beskrivna så att det låter absurt. Men sen man hör någon liten detalj till så förstår man hur det kunde gå till så.
Jo, men verkligen. Och det framgår ju inte med önskvärd tydlighet. I alla fall inte när man då sitter på andra sidan Atlanten och inte kan läsa alla polisrapporter och sånt här. För visst finns det rapporter från det här fallet som man kommer åt via internet. Men jag har inte hittat någonting om just själva upptäckandet så att säga. Men det är ju inte bara det här som är ganska märkligt, utan bland annat då så det här larmsamtalet som rings av mamman Patsy är i sig väldigt märkligt.
Vad säger hon?
Jo, så här är det. Klockan 5:52 på morgonen så ringer, alltså på annandagens morgon, ringer Patsy in. I den här serien The Case of JonBenet Ramsey så har man då samlat ett antal experter, bland annat tidigare FBI-medarbetare och liknande. Patsy låter väldigt upprörd, men det är några saker som FBI-experten Jim Fitzgerald reagerar på. Alltså det är ordval som till exempel, vi har en kidnappning, alltså we've got a kidnapping, istället för min dotter har blivit kidnappad. Det är lite sånt där som får honom att tänka, Fitzgerald då, att man vill distansera sig lite från själva händelsen. Hon säger heller inte dotterns namn, säger bara åldern. Men det som är märkligast med själva samtalet då, det är att mamman slutar svara efter ett tag när larmoperatören pratar med henne. När man ringer till 911 då, alltså USAs 112, då vill man ju verkligen, man vill ju hålla fast vid den här personen i andra änden, personen på larmcentralen, så länge som möjligt. För att det är ju den räddningsplanka man har helt enkelt. Det är ju det enda hoppet man har när någon är försvunnen eller ja, om någon har skadat sig eller för den delen är död.
Ja, det har man ju i alla sådana här larmsamtal.
Verkligen.
I princip att folk slutar ju inte prata.
Nej. Och likadant uppmaningen från larmcentralen att håll dig kvar i luren tills ja, räddningstjänst eller vad det nu är på plats då. Just för att på något sätt ja, både lugna och sen om man då kan göra konstgjord andning eller att de kan få tips med hur de kan göra om det är ett sjukdomsfall eller liknande ju. Som sagt, operatören märker ju att hon får inga svar på sina frågor längre. Så att hon tror ju att samtalet är över helt enkelt. Men sen hör hon någonting i bakgrunden. Det, för att hon från sin sida, hon måste ju hålla linjen öppen tills hon är helt säker på att ja, men de har brutit samtalet. Och de här samtalen de spelas ju rutinmässigt in, det är precis som alla andra ställen håller på så här. Och då kommer det fram lite märkliga saker som hörs i bakgrunden. Alltså det är, Patsy Ramsey säger ingenting till larmoperatören, men man hör ljud i bakgrunden, bland annat hör man en mansröst som säger, vi pratar inte med dig. Och den här rösten tros tillhöra pappa John helt enkelt. Och sen hör man Patsy säga, hjälp mig Jesus, eller möjligen, vad har du gjort, hjälp mig Jesus. Och det är precis som att de pratar med varandra i familjen och tror att larmcentralen har kopplat ner samtalet då. Slutligen hör man ett barns röst, och det finns ju bara ett barn på plats där just då, så att det är brodern Burke som säger, vad hittade ni? Och det är ju lite intressant för att där har vi ett problem om man jämför den officiella historien som föräldrarna lämnat. För enligt dem så låg Burke fortfarande och sov när samtalet ringdes in. Han väcktes först senare då för att redogöra om sin version. Men enligt det här inspelade samtalet till larmcentralen så var Burke redan vaken vid det här tillfället. Föräldrarna hade ju då förklarat detta med att de ville fokusera på att leta och inte på, alltså de trodde inte att Burke kunde ge några detaljer då. Men som sagt, bandinspelningen visar ju på att samtliga tre andra i familjen, utom givetvis då JonBenet, verkar ha varit vakna och pigga vid det här tillfället. Och jag tänker på det de säger också till varandra, att vi pratar inte med dig, som då John Ramsey skulle ha sagt. Vem säger han det till? Vad kommer det ifrån? Vad har du gjort? Hjälp med Jesus, som Patsy säger. Det är ju, kan man ju definitivt förstå med tanke på vad som har hänt. Man misstänker att någonting har hänt dottern då. Men det som Burke säger där, vad hittade ni? För att vid det tillfället har man ju inte hittat någonting helt enkelt. Var kommer det ifrån? Jag vet inte, det är mycket som inte stämmer med det där samtalet helt enkelt.
Varför är folk uppe så tidigt på annandag jul? Om klockan var innan 6 på morgonen.
Precis. Det är också väldigt intressant. Det tyder ju på att man antingen har hört eller uppfattat någonting från det som de sa var kidnapparna då. Men nej, det är lite oklart faktiskt varför de är uppe vid den här tiden. För att som sagt, det är annandags morgon. De är lediga, de kan ligga och dra sig till ja, hur länge de vill i princip.
De kanske bara var knasigt morgonpigga.
Det är ju en... Det kan ju faktiskt vara en väldigt enkel förklaring till det hela.
Det brukar hända mig rätt ofta när jag bara, åh, nu får jag sova ut, så bara klockan 5. Haha!
Jo, men precis. Absolut. De enda man vet var i huset vid tiden för John Benets död, som man sen konstaterade då, det är ju familjen. Så att någon av dem bör ha gjort John Benet illa helt enkelt, haft ihjäl henne.
Fanns det några tecken på inbrott?
Nej, det gjorde den inte. Vid det här tillfället då, så den informationen som larmcentralen och sen polisen får, det är ju att det skulle vara en misstänkt kidnappning helt enkelt. Och det är inte minst med tanke på att det lämnades ett brev som ja, skulle då indikera att man vill ha pengar på det här. Men det här brevet i sig är ju väldigt märkligt. För att det är liksom, dels är det väldigt långt, det består av hela 380 ord. Och det kräver den något märkliga summan $118,000 från pappa John.
Ja, det var specifikt.
Ja, men det var specifikt. Och 118,000, det är samma summa som John fick i bonus det året. Så att det är precis samma, alltså samma siffror då. Då kan man ju börja fundera på om är det en ren slump, eller tog den personen som skrev det här brevet då, tog den han eller hon en summa som låg nära till hans? Kan man tänka sig. Det här säger ju också en del om familjen Ramseys ekonomi som vi pratade om innan. Här får han alltså en bonus då det här året på ja, ungefär 1 miljon svenska kronor helt enkelt.
Det låter ju inte som en så anmärkningsvärd bonus för en vd som har skött sig bra, men det visar ju att de inte behöver svälta.
Nej, precis. Det var snarare det jag tänkte också. Att de har ingen direkt pengarbrist och en väl tilltagen lön för åtminstone John då ju.
Och den anledningen låter nästan som en löjlig summa att begära i lösensumma.
Ja, jo, det är klart, om man tänker så blir det ju det ju. Det kan man ju absolut tycka. Men det är ju det som är så märkligt med det där kidnappningsscenariot också, för att man kräver en väldigt specifik summa. Precis samma summa som man fick i bonus. Och sen finns det ju andra saker som är jättemärkliga då. Alltså brevet är långt. Och enligt de här FBI-experterna då, dels i utredningen, dels i den här serien The Case of John Benet Ramsey, så är ju hela 76% av brevets innehåll eller text, det är helt onödigt. Man hade kunnat sammanfatta det i typ 4 meningar då. Vi har er dotter, vi vill ha pengar, gör så här med pengarna, ring inte polisen. Och jag tänkte ju då att för att vi ska dela upp det här avsnittet lite, så Dan, du kan ju ta och läsa upp det här brevet.
Så gärna. Herr Ramsey, lyssna noga. Vi är en grupp individer som representerar en liten utländsk grupp. Vi respekterar din firma, men inte landet som den tjänar. Vid det här tillfället har vi din dotter i vår ägo. Hon är säker och trygg. Hon är inte skadad. Men om du vill att hon ska få se 1997, då måste du följa våra instruktioner till punkt och pricka. Du kommer att ta ut $118,000 från ditt konto. 100,000 i 100-dollarsedlar och de återstående 18,000 i 20-dollarsedlar. Se till att du tar med en tillräckligt stor portfölj till banken. När du kommer hem ska du stoppa pengarna i en brun papperskasse. Jag kommer att ringa mellan klockan 8 och 10 imorgon för att berätta hur du ska ge oss pengarna. Det kommer att bli jobbigt för dig att ge oss pengarna. Så mitt råd är att du ska vila ordentligt. Om vi ser att du hämtar pengarna tidigt, då kommer vi kanske att ringa tidigt och arrangera en tidigare överlämning av pengarna. Och då får du tillbaka din dotter tidigare. Om du avviker från mina instruktioner så kommer vi omedelbart att avrätta din dotter. Du kommer inte heller att få hennes kvarlevor. Så då kan inte du begrava henne. De två herrarna som vakar över din dotter tycker inte om dig. Så mitt råd är att du inte ska provocera dem. Om du pratar med någon om din situation, som till exempel polisen eller FBI, då kommer vi att hugga huvudet av din dotter. Om vi hör att du har pratat med ens en herrelös hund, då kommer vi att döda henne. Om du varnar banken, då dör hon. Om pengarna är märkta eller på något sätt trixade med, då dör hon. Vi kommer att kolla om du har avlyssningsutrustning. Om vi hittar någon, då dör hon. Du kan försöka lura oss. Men vi är väl bekanta med alla utredares tips och tricks. Du har 99% chans att din dotter dör om du försöker lura oss. Följ våra instruktioner. Och du har 100% chans att få henne tillbaka. Du och din familj är under konstant bevakning. Och vi bevakar även myndigheterna. Försök inte utveckla en hjärnverksamhet nu, John. Du är inte den enda feta katten i den här gränden. Så tro inte att det är svårt för oss att döda. Underskatta oss inte, John. Använd det där sydstatarförnuftet du har. Allting är upp till dig nu, John. Seger! SBTC.
Ja, det är ju vackert.
SBTC? Vad är det?
Det är ytterst oklart vad det här skulle vara. De säger sig företräda då, som sagt, en mindre utländsk fraktion eller grupp. Men det är ytterst oklart vad den här SBTC skulle komma ifrån.
Jag fick väldiga vibbar från räven i Marion Parker.
Säger du det?
Ja, lite så här tokbrev. Fast han menar ju faktiskt allvar med sina brev, räven. Det här känns ju som att det inte stämmer och inte kommer att fungera. Hur skulle pengarna överlämnas? Det fick de aldrig reda på.
Precis, och det här hela sättet man skriver det här brevet på känns ju väldigt filmiskt, tycker jag. Och det tycker ju även utredarna som tittar på det senare, att det är väldigt så här: om du inte gör så här så dör hon. Om du inte gör på det här sättet så dör hon. Alltså, det är precis som att man, jag vet inte. Det är som man försöker övertala både sig själv och mottagaren på något sätt att den här personen, ja, att det de gör är rätt. Man försöker sälja in det på ett sätt som känns väldigt överdrivet, tycker jag.
Jag tycker det känns som någon med författarambitioner har skrivit av brevet.
Precis. Man upptäcker ju sen också att en del av de här fraserna som används i brevet är tagna från vissa actionfilmer då. I stort sett mer eller mindre, alltså direkt tagna. Så att det kan ju vara så att man varit inspirerad av någonting när man skrev det här. Och det som är intressant är att när man gör en utvärdering då, alltså utifrån handstil och, jag menar, jag pratade ju med en handstilsexpert i Palmemordet för ett tag sedan. Och det går ju att säga ganska mycket utifrån hur ett brev är skrivet, både ordval och handstil. Och här säger man då att det finns mycket som tyder på att den som skrev brevet var en kvinna som var 30 år eller äldre. Och det fanns ju liksom bara en sån på plats. Och det som är också är intressant, det är ju att bredvid det här brevet då, för det är ju faktiskt ett helt brev, så fanns det två, ska vi kalla det övningslappar då, där man har övat på handstilen och sett till att texten ska bli rätt och sådär.
Va?
Ja, och det är ju också helt absurt om man nu kommer utifrån, kommer in i huset, ska ha ihjäl JonBenet och sen skriva ett brev då. Lämnar man verkligen kvar eventuella övningslappar? Borde man liksom inte ha det i, man borde man inte ha liksom repeterat detta innan, eller borde man inte bara stryka och skriva nytt? Eller jag menar, det så, det blir helt absurt. Men där ligger alltså två stycken övningslappar som man använt då för att se till att handstil och text blir rätt.
Det är jättekonstigt. Vem som än har skrivit brevet så är det jättekonstigt.
Precis. Och sen inte nog med det då, pennan som användes för att skriva det här, det är samma penna som hittades in till telefonen i huset. Så att antingen har någon kommit in utifrån, tänkt att, oh, där ligger en penna som jag kan skriva mitt brev med vid telefonen, och sen skrivit det på plats. Eller så vet någon i familjen att där finns en penna, alltså kan jag ta den och skriva brevet med.
Hur vanligt är det ens med handskrivna brev så här i kidnappningar? Det måste vara sällsynt.
Nej, men precis. Speciellt då med tanke på hur mycket man kan få ut av ett handskrivet brev. Jag tänker, det borde ju finnas risken för att du hittar fingeravtryck, DNA och liknande. Det borde ju vara betydligt större på ett som hanteras med handen hela tiden än en utskrift där du kan ha handskar på dig och lägga ifrån dig brevet. Och så finns det inte speciellt mycket material att gå på helt enkelt. Så att det känns mycket märkligt alltså. För om det var en inkräktare utifrån, alltså varför skulle man använda Patsys penna och block? Varför skulle man riskera upptäckt genom att stanna kvar och skriva så jättelångt brev liksom, om man nu inte har skrivit in?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Visserligen. Och jag menar, alltså FBI-experter testade att skriva samma sak som i brevet då. Och de tog 21,5 minut på sig som minst för att få det här, alltså ord för ord, att få det rätt.
Per, och då har vi den här personen skrivit det 3 gånger.
Nej, de här övningslapparna är ju liksom, det är mer som, vad ska man säga, kladdlappar. De har börjat på det och kommit på att det här kanske inte riktigt rätt. Men hela brevet, den som var snabbast på att skriva det ord för ord av FBI-experterna, tog 21,5 minut på sig. Så antingen har man då skrivit brevet innan och på något sätt räknat med att den här kidnappningen då, som det påstås vara, skulle funka. Eller så har man skrivit det på plats och riskerat, alltså, att bli upptäckta genom att stanna 20 minuter på ett ställe där man ska försöka kidnappa en person. Det låter helt vansinnigt.
Ja, men tänk dig själv, kidnapparen kommer in i huset på något oväntat sätt då. Och sen kidnapparen John Benet. Sen tänker jag, nu borde jag skriva en lapp. Så här, vad 17 gjorde jag av? Jag skulle ha papper och penna med. Ja, men där ligger ju papper och penna. Gud, vilken tur. Så här, nu ska jag skriva, jag måste vara ordentlig. Sen bara, nej, jag skrev fel, jag måste börja om.
Precis. Ja, det är helt absurt också. Eller det är helt absurt ska jag säga. Jag begriper inte alls hur man har verkligen. Om det nu skulle vara kidnappare utifrån, då måste det vara något av det, alltså, klantigaste man kan var med om helt enkelt. För då har man ju glömt, visst, jag kan, när jag jobbar mitt extrajobb då, kör lastbil och sådär, visst kan man glömma en penna i lastbilen eller sådär, men det är ju liksom, då hänger ju inte, det är ju inte så stora insatser, då är det att gå tillbaka en minut liksom och hämta en penna. Här är det verkligen stora insatser om man inte då har förberett sig ordentligt. Man kan alltså bli upptäckt helt enkelt.
Ja, de borde ju vara intresserade av att vara så kort tid som möjligt i huset kan man tycka.
Jo, men verkligen. Verkligen. Så att det är mycket som är riktigt, riktigt skumt om vi får uttrycka oss så helt enkelt. Och det slutar ju inte där då. För att när man då väl har hittat Jon Benets döda kropp så måste man börja titta också på hur det var som hon dog helt enkelt. Vad var det som ledde till hennes död? För att alltså både du och jag förstår ju då utifrån alla de här märkligheterna att polisen börjar ju tänka att det kan ju finnas en mördare i familjen helt enkelt. Det måste ju, om det inte är någonting som där någon har haft en sagolik tur och kommit in i huset, så måste det vara någon i familjen som har gjort en illa. För det fanns bara de här tre personerna för någon John Benet i huset. Det fanns inga tecken på att någon har tagit sig in. Det fanns ett ställe där man kunde ta sig in. Det var ett fönster i källaren. Det fönstret var täckt av spindelväv och damm. Och det här dammet och spindelvävet var inte rört överhuvudtaget. Hade man försökt ta sig igenom där så hade man dragit med sig dammet. Och man hade haft sönder spindelnätet. Men ingen sån påverkan fanns. Det gör ju att man börjar fundera på, är det någon i familjen helt enkelt? Den officiella rapporten då som polisen gör, den pratar om strypning i kombination mot ett slag mot huvudet. Men det här var ju 96 då. Och med dagens teknik kunde man ju komma fram till kanske lite mer. Så att i dokumentären The Case of John Benet Ramsey så kommer den erkända rättsläkaren Werner Spitz fram till att skadorna på John Benets huvud som då fanns stämde överens till 100% med en tung ficklampa som fanns i huset. Och det här slaget var dödande. Strypskadorna ska ha uppkommit efter att hon avlidit då. Slutsatsen var att det strypande våldet som då ska ha skett med ett rep skulle ha tillfogat henne för att vilseleda helt enkelt. Får det se ut som ett, ja, som en strypning, fast egentligen var det man kallar blunt force trauma. Alltså, ja, kraftigt slag mot huvudet helt enkelt. Eller slag med ett trubbigt föremål. Så att det man kan komma fram till då är att hon har dödats med, sannolikt med en pryl som fanns i huset. Någon som måste ha vetat att den här tunga ficklampan fanns på det stället. Vilket ju också talar för att någon i familjen skulle kunna ha gjort det. Och man har försökt vilseleda polisen genom att då fingera en slags strypscenario efter helt enkelt. Och sen är det ju det här att slaget med lampan, den här ficklampan, behövde ju inte utdelas med speciellt stor kraft eftersom den är så tung i sig själv. Det blir en vad ska man säga, som en hävstångseffekt mer eller mindre då. Så att till och med ett barn skulle kunna utdela ett dödligt slag med den. Det är ju någonting som är intressant att komma ihåg när vi senare börjar i avsnittet då börja titta på vem det faktiskt var som skulle kunna haft ihjäl henne helt enkelt.
Till exempel en 9-åring då.
Till exempel det. Det här var det första avsnittet av 2 om mordet på John Benet Ramsey. I nästa avsnitt kommer ni att få höra upplösningen, teorier, men också vad som talar för att det inte var familjemedlemmar som låg bakom John Benets död. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning och av mig, Tobias Henriksson. För att komma i kontakt med oss eller med Josefin Molén som är ordinarie programledare tillsammans med Dan, gå in på facebook.com/modapodden och kommentera avsnittet eller skicka ett privat meddelande. Josefin har också järnkoll på Mördarpoddens Instagram där vi heter Modarpodden. Låten som ni hör i början och slutet av varje avsnitt heter Killing State of Mind och är skriven och framförd speciellt för Mördarpodden av Erik Segerstedt. Stort tack till Erik för den här fantastiska musiken Och stort tack för att ni lyssnar på Mördarpodden. I'm in a killing state of mind, 'cause I live in a